Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never
be slaves. Hej och välkomna till avsnitt 57 utav Svenska FPL-podden. Vi spelar faktiskt in måndagen den 14 oktober den här veckan, då jag kom på att jag ska på lite landslagsfotboll imorgon tisdag, se Sverige-Spanien på Friends. Så vi kastade om lite och ja, jag vet inte om man ska säga agenda, men det här avsnittet kommer vara så. Vi fokuserar en hel del på statistik och jag kommer lämna över ordet mycket till dig där, Stefan, för att sköta det. Vi kommer även komma med rekommendationer nu inför Game Week 9. Och så som vanligt kör vi en del lyssnarfrågor. Vi kan börja med att prata lite spelpartner och Coolbet. Nu kan du även köra ett långtidsspel där du tippar vem som kommer ta hem flest FPL-poäng över hela säsongen. Och Stefan, har du någon koll där? Vem tror du har lägst odds?
Jag skulle tro på Mohamed Salah.
Nej, han hittar vi på en andra plats. Det är faktiskt Sergio Aguero som står i 5 gånger pengarna medan Salah står i 6 gånger pengarna. Jag kollar lite på den här listan och ser den som leder poängmässigt just nu är Kevin De Bruyne och han står i 6,5, alltså på tredje plats, och hans mittfältskollega Raheem Sterling på 7. Jag tror att det kommer vara en mittfältare även om Aguero är den som står i lägst odds, så att antingen om det blir Salah, Mané eller De Bruyne eller Sterling, det är i alla fall mina gissningar. Har du någon annan take på det?
Nej, det är klart det kommer bli mittfältare, har alltid varit, så Aguero skulle jag inte betta på där.
Nej. Spel enbart för dig som är över 18 år och tänk på att spela ansvarsfullt. Vi vill även tacka övriga samarbetspartners som kryddar vårt prisbord här i poddligan. Poddligan kommer nu stänga, men om du inte har gått med än så har du fram till deadline på lördag på dig. Men du kan vinna priser från Dynamo Sports, Glenn Sportsbar och unisportstore.se. Och på lördag nu, 19 oktober, då är det äntligen dags. Både för att Premier League drar igång efter landslagsuppehållet, men även för vårt event tillsammans med Glenn Sportsbar i Gamlestan, Göteborg. Jag och Stefan är på plats redan för lunchmatchen och kommer bland annat att hålla i ett fantasy-quiz med fina priser innan 16-matchen. Det blir skönt häng och massa fantasy-snack. Boka bord redan idag så ni säkrar er plats. Gå in på vår Facebook-sida för att hitta eventet. Och innan jag lämnar över taktpinnen till dig, Stefan, för att ta oss igenom all statistik och se vilka spelare som borde leverera mycket poäng framöver och vilka som kanske kommer ha det lite tyngre, så tycker jag att vi bara kort behöver nämna Bernardo Silva där det har varit mycket prat om hans eventuella avstängning på grund av tweeten som han gjorde mot Mendy. Bernardo Silva har fått uppskov, så han fram till 21 oktober är nu har han på sig att svara på anklagelserna. Det skulle ju egentligen svarats på här i förra veckan. Men 21 oktober är den nya given, så vi får avvakta lite till innan vi får besked där. Men det är bra att hålla koll på det om man har bytt in Mahrez till exempel, eller om man sitter med Bernardo Silva i sitt lag. Och då när jag nämnt det, Stefan, så nörda ner oss i statistiken.
Yes, jag har gjort om lite sen förra gången. Vi kommer gå igenom forwards först, följt ut av mittfältare och sen sist backarna. Och jag har rankat de här olika tabellerna efter de som är målfarliga och de som är förväntade att få assist. Och i förra gången så kollade vi på skapade chanser och avslut i boxen mest. Men själva rankingen är nu gjord på förväntade mål och förväntade assist, då vi har lite mer data att gå på, och jag tror att det kommer ge lite bättre överlag än förra gången, men det man ska ha med sig framförallt är väl att vi kikar även lite på hur det jämförs med mellan de fyra första omgångarna och de fyra kommande omgångarna, och i det fall där vi har statistik från i fjol hur det såg ut över hela säsongen, så kollar vi också på det, på intressanta spelare. Men det är ju bara att köra igång, och på anfallssidan kan man väl generellt säga så här att här bör man kika på förväntade mål. Skapade chanser, det ser jag inte så stor nytta i att kolla på den här statistiken. Det är ingen som sticker ut riktigt. Ska man nämna någon så är det Pukki som toppar den tabellen med 1,6 förväntade assist på de här första 8 veckorna. Men i övrigt så tycker jag att man kan bortse från det. Och då kollar vi istället på förväntade mål. Och anledningen till att Coolbets odds kanske är lägst på just Aguero är att han toppar den här rankingen rätt rejält med 6,1 förväntade mål på de 8 första matcherna. Och sen följer ett gäng spelare strax över 4. Där är Abraham, Haller, Wesley, Callum Wilson, Rashford och Aubameyang. Men jag tänkte fokusera lite mer på Aguero. Och det har varit en väldigt, väldigt fin start på säsongen för honom. Kollar man på förra året så kom han till avslut i boxen var 27:e minut. Det matchade han även i de 4 första gameweeksen i år. Då kom han också till ett avslut i boxen var 27:e minut. Men de här 4 kommande omgångarna som har varit nu, då har han kommit till ett avslut i boxen var 18:e minut, vilket är en tydlig förbättring. Så att det finns hopp om att vara eller att Aguero ska fortsätta leverera med den formen han visar upp i år. Kollar man vidare så är det väl liksom på statistiken så är det han utav de dyra anfallarna som verkligen sticker ut och är med här. Aubameyang och Kane, de kommer lite efter, men där har jag ett litet reservation för att Arsenals matcher ser väldigt fint ut fram till jul, så att han kan eventuellt komma med i tanken av den anledningen. Men annars så är det den här mellankategorin bland forward som verkligen ser bra ut. Och framförallt Abraham har också förbättrat sig här mellan omgång 5-8. Med ett avslut i boxen var 25:e minut. Så lite bakom Aguero där. Men klart mycket värde i honom. Sen har vi även Haller. Men det som är oroväckande med honom är att det är en tydlig försämring de 4 senaste omgångarna med de 4 första. Och det är väl lite varningstecken för hans del. Ett namn som jag blir förvånad över att kommer med på den här listan, det är i alla fall Wesley i Aston Villa. Men han ligger på 4:e plats här och ja, har varit stabil över egentligen alla 8 omgångar om man kollar på avslut i boxen då. Spelschemat för Aston Villa ser ju lite kämpigt ut efter Gameweek 9. Så därav så är väl intresset för honom lite svalt. Men fortsätter han sen det blir finare matcher igen, då har han ett jättefint billigt alternativ också. Tydligast förbättring fyra senaste omgångar, det står Callum Wilson för. Och vi vet ju att Bournemouths matcher ser fortsatt helt okej ut, i alla fall offensivt. Och jag lockas mycket av honom. Sen kommer vi ner här på den sista jag kommer nämna, och det är Marcus Rashford. Och här ser vi den klart sämsta försämringen från de fyra första omgångarna till de fyra kommande. Fyra första omgångarna, ett avslut i boxen, var 39:e minut. Fyra omgångarna därefter så har han kommit till ett avslut i boxen, var 166 minuter tar det för honom att komma till avslut i boxen. Inte imponerande på hans sida. En sista spelare, jag glömde Pukki. Vi nämnde ju att han var en bra kreatör. Dock så är det här, den här varningsflaggan som kanske har rest på slutet lite befogad. Då han matchade Aguero de fyra första omgångarna. Ett avslut i boxen var 27:e minut. De fyra kommande nu, ett avslut i boxen var 44:e minut. Så att han presterar inte i samma takt som Aguero, men det är ju inte heller förväntat. Dock så finns det väl några som lockar lite mer, men lägger man till att han är den bästa anfallaren på kreatörssidan så skulle jag inte skriva av honom än i alla fall. Nej, det var väl ungefär det jag hade om forwardsen. Det här är ju, för att inte det ska bli allt för många namn så har jag bara kollat på de 10 första. Alex, vill du bolla upp någonting här?
Ja, jag har lite tankar. Två spelare som du inte nämner men som vi har nämnt en hel del kopplat till intressanta forwards är ju Firmino i Liverpool och Jamie Vardy i Leicester. Men de har inte tagit sig in på topp 10 så som jag förstår det.
Nej, de finns med på kreatörssidan så jag kan se vad de har för expected goals här. Om vi börjar med Firmino så förväntas han ha gjort 2,8 mål de fyra, eller de åtta första gameweeksen. För att komma med på topp 10-listan som avslutas av Harry Kane så krävs det 3,1 förväntade mål på åtta omgångar. Så han är något utanför där. Det man kan säga om Firmino är han ligger på samma nivå som han gjorde i fjol på antal avslut i boxen, vilket för mig är lite förvånande då jag tycker att det känns som att han har kommit till mer avslut i år än i fjol. Han är en av de absolut bästa bonusspelarna på forwardsidan. Det är han även i år. Så att göra någonting så kommer bonusen också. Men som sagt, jag hade faktiskt förväntat mig att hans statistik skulle vara lite bättre här i år än i fjol.
Mm. Jamie Vardy då?
Yes, han ligger på 1,9 förväntade mål. Så lite svagare från hans sida. Och ja, jag vet inte, han har ju inte varit speciellt tongivande förutom när Leicester har mött lite svagare motstånd. Och det som skulle kunna vara är ju att Leicester står för en lång radda matcher med beskedligt motstånd nu. Han skulle kunna vara den som blommar ut och gör målen. Men statistiskt sett kan man inte styrka hans case i alla fall.
Nej, intressant. Det är ändå en spelare som jag kollar ganska mycket mot personligen och även som vi har kikat lite på i poddlaget. Men som sagt, statistiken, den är väldigt viktig att ha koll på. Men sen så måste man gå på magkänsla och lite spelschema kommande. För att statistiken kan ju ljuga till viss del beroende på vad man har haft för matcher och sådana saker.
Yes, men nu på åtta omgångar så tycker jag att det ska till rätt mycket för att man ska ha ett spelschema som har varit mer gynnsamt än någon annan när det slås ut på åtta matcher. Mm. En inflickning bara om Firmino, jag sa lite fel där. Jag ser ju inte, i och med att han inte är med på topp 10 så har jag inte detaljstatistik på hur mycket chanser han har kommit till. Utan det jag råkade säga lite snabbt var att han skapar lika mycket chanser som han gjorde i fjol. För det ser jag hans statistik på. Men känslan är att han kommit lite mer avslut än i fjol också.
Och med det här på bordet nu, gör det här att ditt intresse för spelare som Jamie Vardy exempelvis, att det sjunker, eller tycker du fortsatt att han är intressant på grund av det fina spelschemat?
Ja, absolut. Jag tycker att han är intressant, men jag hade gärna sett båda bitarna på plats. Jag har inte gått in på Vardy. Jag är rädd för att han kan leverera, men jag ser även ett case att han inte kommer göra det. Men som sagt, han har levererat när de har mött framförallt lättare motstånd på hemmaplan, och där kan han vara riktigt fin differentials att ha. Och även borde han kunna vara med i en kaptensdiskussion i de matcherna.
Och straffskytt i Leicester.
Absolut.
Yes, ta oss vidare till mittfältarna.
Yes, jag kan väl också nämna att utav anfallarna så... som tävlar mot mittfältarna då, och då kan man väl kolla på förväntad målinblandning, vilket är mål plus assist, så toppar faktiskt Aguero de namnen i toppen på mittfältsligan, som är Sterling och Salah just nu. Så det är de tre spelarna som absolut hetas på den statsbiten.
Mm.
Mittfältarna, här tycker jag jag föredrar väl egentligen målskyttarna lite framför assistläggarna, men det finns vissa undantag som jag kommer till sen. Jag börjar med målskyttarna, och i toppen så finner vi Raheem Sterling. Han ligger på 5,1 förväntade mål efter 8 omgångar. Kollar vi på hans avslut i boxen så ligger det på 8 omgångar på 28 minuter per avslut. Och där har han faktiskt gjort en liten förbättring de 4 senaste omgångarna. Och jämför vi det mot hans fjolår, då kom han till ett avslut i boxen var 46 minut när han spelade. Så det är en tydlig förbättring från hans sida mot fjolåret, vilket tyder på att han borde ta mycket mer poäng än vad han gjorde i fjol över hela säsongen om det här fortsätter. Så Sterling tycker jag absolut att man ska vara väldigt intresserad av fortsatt, även om City har haft lite jobbigt på slutet.
Mm.
Sen har vi en diskussion mellan Mohamed Salah och Mané, och den är befogad, skulle jag säga, väldigt befogad. Jämför vi dem så trumfar Salah lite grann, men jag skulle säga att det beror mest på hur han startade säsongen. Salah har varit jämn över de här 8 omgångarna i sett till antal chanser han har kommit till, medan Mané har förbättrat sig. Så de 4 senaste omgångarna så är de nästan helt identiska när det kommer till hur mycket avslut i boxen de kommer till. Kollar vi på förväntad målinblandning så ligger Salah på 6,3 mål och Mané på 4,3. Så 2 lägre där. Vilket ändå talar för att över säsong så tror jag i alla fall att Salah kommer ta mer poäng än Mané. Men fortsätter trenden att Mané matchar honom i och kommer till avslut, då kommer det vara tajt mellan dem. På fjärde plats hittar vi Cantwell faktiskt i Norwich, och det som är lite roligt med honom, det är att folk har börjat byta ut sina Norwich-spelare nu, men Cantwells statistik visar något helt annat. Han har mer än fördubblat sin avslut i boxen mellan omgång 5 och 8 jämfört med 4 och 1, eller 1 och 4. Så att om man funderar på att byta ut Cantwell så hade jag behållit honom, framförallt för det låga priset 4,9, och komma in som topp 4 på en förväntad målgörarlista här i bland mittfältarna.
Om man ska överge Norwich, kanske det är Pukki man ska kolla mot mer i sådana fall, eller vad tänker du?
Ja, absolut. Det skulle jag säga, för där finns det betydligt bättre alternativ i den prisklassen. Vi har Abraham där, vi har Haller, Callum Wilson för 1 miljon mer, ser jättefin ut också. Så att Wood i Burnley har gjort en, jag nämnde inte honom när vi pratade forwards, men han har gjort en stor förbättring på slutet här och kan blandas in i den diskussionen också.
Mm.
Ja, sen vet jag inte. Vi skippar Bernardo Silva. Han kommer med på femte plats. Men det är ett stort rotationshot i City. Och jag tycker väl inte att han är jätteintressant just nu. Framförallt inte med den här avstängningen som hänger över honom. Sen kommer Mason Mount. Jätteintressant. 2,3 förväntade mål plockar vi in honom på. Fint spelschema. Jättebra läge att vara investerad i honom. Han hamnar precis utanför topp 10 på assistligan också, så att han hotar både med mål och assist, men det är bara mål han har fått utdelning för än så länge i Chelsea. Sen är det väl lite svalare intresse, för det är i slutet av topp 10-ligan runt 2 förväntade mål på 8 gånger finner vi Pepe i Arsenal, Silva i Manchester City, David Silva alltså, och Tom Cleverley i Watford. Det är väl baserat på hur många chanser han hade mot Arsenal. Och sen har vi Maddison i Leicester, och Maddison skulle jag också vara intresserad av. Han likt Mount, de två kan man jämföra rätt väl i statistiken. De har ungefär lika mycket förväntade mål och ungefär lika mycket förväntade assist. Så att deras förväntade målinblandning landar ungefär likadant. Vilket borde tyda på att de ska leverera lika mycket poäng ungefär.
Yes. Assistmässigt då, du sa att det kunde finnas vissa spelare som ändå kunde vara intressant. Jag kan tänka mig att en spelare som Kevin De Bruyne kommer upp här.
Ja, här är väl framförallt två City-spelare i De Bruyne och Mahrez. Mahrez blev ju nyligen framröstad till Citys bästa spelare den här, eller föregående månad. Så att han ser väldigt intressant ut, och kikar man mot föregående år när han var ny i Manchester City, då skapade han en chans var 56:e minut av speltid. Det är nu nere, han nu det är nu nere på vart 23:e minut här i säsongsinledningen av den här säsongen. Så jättebra förbättring där. Man ska ha mest förhoppningar på assist. Men han ligger även på 1,4 förväntade mål. Så att han har ett målhot i sig också. Och lägger man ihop de två ingredienserna, då hamnar man på 4,0 i förväntad målinblandning. Och med det så hamnar han precis bakom Mané i den statistiken, som ligger femma, eller Mané ligger fyra, Mahrez ligger femma i förväntad målinblandning. Och nej, jag tycker att det finns ett case. Caset stärks ju extra mycket nu om Bernardo Silva skulle bli avstängd ett längre tag. Annars är det Kevin De Bruyne, och här ser vi liksom i statistik, det går liksom inte att blunda för honom. Han kvalar in som precis bakom Sterling och Salah i förväntad målinblandning. Skapar extremt mycket chanser då. Var 18:e minut skapar han en chans, och det har bara blivit bättre de senaste 4 omgångarna. Så att, och dessutom om man kollar på hur troligt det är att han tar bonus, så krossar han allt som finns i den vägen i ligan. Och det ska väl tilläggas på Mahrez också att han är jättefin i bonusstatistiken.
Mm, vi håller väl ögonen öppna där inför om Kevin De Bruyne är redo för start nu efter landslagsuppehållet till Game Week 9.
Ja, nej, men sen i övrigt på assistsidan på bland mittfältarna, så jag vill inte nämna jättemånga. Jag tycker man kan nämna Jack Grealish i Aston Villa. Har gjort det jättebra de senaste 4 omgångarna. Har både ett målhot och ett assist och förväntad assist. Kostar 5,9. Så att ser man att Aston Villas matcher blir lite bättre, så ser han intressant ut helt klart.
Ja, Villa har ju lite tuffa matcher. Däremot har vi sett Grealish nu på senare tid flyttats fram i fronttrean och istället för att utgå från mittfältet. Och det gynnar ju han såklart. Jag tror att det kan ha stor del till de här ökande siffrorna på honom.
Yes, men han Om man kollar på målinblandning så landar han bland i samma kategori som Madison och Mount faktiskt. Dock att han har lite mer assist än själva mål då, i sig.
Yes, de här mittfältarna då, om vi ska sätta upp ett vettigt mittfält som man även kan rent men få råd med, då är det väl en City-mittfältare i Sterling eller De Bruyne, en Liverpool-mittfältare i Salah eller Mané, Cantwell som en möjliggörare och kanske Mount och Maddison då. Det hade väl varit ett rätt fint mittfält, eller?
Ja, absolut, absolut. Jag tycker att det finns ett case för att ha både Sterling och De Bruyne fortsatt också, om man vill investera lite mer pengar i mittfältet. Och sen har vi Mahrez där som blir Silva och stängt 6 matcher, som du var inne på att han kunde bli i förra podden. Då tycker jag att Mahrez för det priset är lite för bra faktiskt.
Ja, det är mycket gissningar där kring Bernardo Silva, men FA har väldigt skarpa straff för rasism, och även om det nu inte är rasism, det är lite speciellt när det rör sociala medier. De har inte riktigt klara statuter för det, men är det rasism på plan eller så är det minst 6 matchers avstängning. Gällande sociala medier så finns det inget riktigt uttalat, men jag tror att de vill sätta en standard även här och kunna ha som prejudikat. Och känner jag FA rätt så tror jag att de kommer vilja statuera ett exempel. Kanske inte 6 matcher, men jag har svårt att se att det ska stanna vid böter, utan några matcher avstängning kommer, förväntar jag mig i alla fall. Sen får vi se, man vet aldrig med brittiska förbundet.
Nej, absolut. En sista spelare på mittfältsidan, på assist-sidan, är James Ward-Prowse i Southampton. Southampton har ju jobbiga matcher, men det kommer vända någon gång. Och han ser mycket intressant ut om man kollar på, framförallt på slutet, de 4 senaste omgångarna.
Mm.
Då har vi kommit fram till backsidan. Och här gillar jag assistläggarna mer än målskyttarna då, men faktiskt inte jättemycket mer i år då det är ett jämnt i förväntade assist och förväntade mål bland topp 10. Men det finns en spelare, och du vet Alex vilken det är, Trent Alexander-Arnold. Han sticker ut något oerhört här, han är dubbelt så bra som någon annan back i inledningen av säsongen här. Han leder bonuspoängsligan, eller inte överlägsen, men han toppar den bland backarna. Han leder assistligan överlägset, och han ligger på 5:e plats i förväntade mål. Så att det blir inte så mycket bättre än så, skulle jag säga.
Nej, det man lite väntar på det är att Alisson ska vara tillbaka i kassen och att spelschemat ska vända och de har lite lättare matcher. Då tror jag att nollorna kommer börja trilla in också, och då blir ju Liverpool-försvarare än mer intressanta.
Ja, och Trent är ju såklart den man ska gå på först om man inte har honom. Jag kan nämna att i fjol när han gjorde, vad gjorde han, 12 assist tror jag han gjorde i fjol. Då skapade han en chans var 50:e minut ungefär. I år har han halverat det i inledningen av säsongen. Så att han fortsätter han ösa på det här sättet. Då ska han upp mot 20 assist i år.
Ja, det blir jätteintressant att följa. Och det som vi har varit inne på tidigare, att även om Liverpools matcher är lite tuffa nu, så Trent, han ska man bara ha helt enkelt.
Yes. Sen vi fortsätter på assistligan, och det är väl egentligen de 5 första som kanske är mest intressant. Faktiskt har det smugit in en United-back här i form av Ashley Young.
Nej, håll er borta.
Ja, men det man ska säga, de här förväntade assisten, det är bara 1,4 förväntade assist. Så det kan vara att det har skapats något läge så. Young är dessutom hörnläggare, vilket boostar statsen lite grann skulle jag tro. Men hörnläggarna skapar säkert några halvchanser per hörna om det liksom rankas som en farlig chans.
det är absolut där Youngs expected assist kommer ifrån, det kan jag garantera.
Nej, men jag är inte heller så sugen på honom, men han har smygit upp här i alla fall. Men det är de två som kommer efter här i form av Aspilicueta och Digné. Men ja, jag vet inte, både Chelsea och Everton känns väl inte speciellt starka defensivt. Därför skulle inte jag vilja betala 6 miljoner just nu för de statsen de visar upp. Men om man pratar Digné först då, som imponerar lite mer i, tycker jag, i statistiken, då han skapar chanser mer frekvent. Aspilicueta, han har nog kommit med för att han har skapat några stora chanser, och det ser jag inte som lika hållbart i längden, utan jag vill ha mycket skapade chanser helt enkelt. Men Digné, jämfört med föregående år, så ligger han på samma nivå. Så att en liten förbättring i Evertons defensiv, och han är jätteintressant igen, skulle jag säga.
Ja, jag kan skjuta in där bara kort också om Young. Nu ryktas det till exempel att både Van Bissaka och Luke Shaw ska vara tillbaka till Game Week 9. Och då kommer ju Young förpassas till bänken om det är någon som mot all förmodan skulle lockas av Young. Så där är en jättevarning i så fall. Men ja, vi får se. Men Young skulle ju absolut inte gå till, oavsett om han kommer fortsätta starta eller inte. Men det tror jag inte att han kommer göra heller.
Nej. Nej, sen lite längre ner, nu är vi nere på en förväntad assist på 8 omgångar, så att det är ju inte jättemycket. Alexander Arnold, han ligger på 2,7 till exempel, så han är väldigt långt före de här övriga. Men det man kan nämna är att både Rico och Lundström, de billiga backarna som startade på 4 miljoner, kommer med på topp 10-listan. Så att där är ju ett starkt case för dem. Dels så är de startspelare till ett billigt pris, men de skapar även lägen för sina lag. Sen tycker jag att Robertson, han ligger på 8:e plats här. Jättefin bonusspelare, precis bakom Trent. Lite sämre om man kollar jämfört med i fjol, men inte speciellt mycket. Han skapade en chans var 64 minuter i fjol. Det är uppe på 72 minuter nu. Och vi vet ju hur många assist han gjorde i fjol, så att det finns absolut ett case för honom när Liverpools matcher vänder.
Jag gillar verkligen tanken på, och jag tror att det kan vara en liten differential att sticka ut, att ha både Robertson och Trent här inom ganska snar framtid. Och vi ser ju i vissa matcher, de spelar ju fram varandra mer eller mindre, och båda spelar som ytterforwards. Så att det är någonting jag verkligen gillar, och någonting som vi håller på och kollar på för poddlaget, att göra ett sånt drag. Men jag kollar även på det rent personligt.
Ja, en ytterligare case för det är om vi kollar på, jag har även kollat på hur mycket laget förväntas släppa in mål på 8 omgångar. Och jag ser inte alla lag här, men utav topp 10-listan på både de som hotar offensivt bland backarna och de som skapar chanser bland backarna, så är det faktiskt United som ligger i topp med 6,9 förväntade insläppta mål de 8 första veckorna. Men sen kommer Liverpool med 7,8. Och sen är det ett rätt stort hopp till många andra lag som ligger runt 10-11 förväntade insläppta mål på de första 8 veckorna här. Så att defensiven har kanske inte fått så mycket utdelning i Liverpool, men de är fortfarande ett av de bättre lagen i ligan på det. Och lägg till där att Alisson är väldigt nära en comeback nu.
Precis, och spelschemat är nära att vända också till att få lite lättare matcher.
Ja, så jag tycker det finns ett starkt case där. Lite korta om de som hotar bland och göra mål bland backsidan. Här ligger vi på ett spann mellan 1,2 förväntade mål till 0,7 på topplistan, och den som leder är Doherty i Wolves. Och Jämför man mot hans fjolårssäsong så har han tappat ungefär, det tar ungefär 25 minuter mer för honom att komma till en chans i boxen. Men bryter vi ner det på omgång 1-4 och 5-8 så har han gjort en väldigt, väldigt tydlig förbättring. Och omgång 5-8 så är han faktiskt bättre än vad han var i fjol. Så att det är ett litet differential tips. Annars ska jag bara dra de som ligger här i toppen. Det är Otamendi. Vi har pratat om honom som ett case innan. Trots att han är rätt usel för City så hotar han på hörnor. Och City är ju så pass bra så att de kan hålla nollan. Trots att han spelade bak.
Han är även en bra bonusspelare, Otamendi. Det är något som man inte alla kanske känner till.
Nej, det är han faktiskt. Inte i klass med Liverpool-backarna. Men han ligger där bakom. Så att det kan bli bonus om City håller nollan och inte gör allt för mycket mål framåt. Sen har vi Patrick van Aanholt på tredje plats. De har imponerat Crystal Palace defensivt, men nu ser spelschemat väldigt dåligt ut. Men han ligger med där. I övrigt så är det bara sådana som alla de här spelarna, de har litet assisthot, väldigt beskedligt. Men sen är det bara målgörare och jag vet inte, jag är inte så intresserad av någon av de här. Jag tycker att man behöver ha i alla fall en grej till, att till exempel defensiven ser bra ut eller att de är duktiga bonusspelare. Men det faller inte in på någon av de här spelarna som ligger här efter. Jag kan nämna vilka spelare det är. Saiss i Wolverhampton, Aké i Bournemouth, Kjær i Newcastle, Vestergaard, Mina och Coleman i Everton.
Ja, det är som sagt, det är samma där med Doherty tycker jag. Han är ändå prisad till 6,0. Jag gillar ju att se Doherty när han spelar, men det är ganska stor skillnad mot förra säsongen då han var så pass billig. Nu för 6,0 och vi vet att Wolves inte håller speciellt många nollor. Vi har dessutom Europa League där vi har sett att Doherty kan roteras lite i ligan och sådana saker. Jag tycker det är svårt att skramla ihop 6 miljoner för honom.
Ja, nej, jag tycker de två premiumbackarna som ligger mig närmast om hjärtat, det är Trent och Robertson. Och skulle det vara någon som bryter sig in där bakom så är det nog Digné ändå för mig. Men då krävs det att Evertons defensiv, eller att Everton som lag ser bättre ut än vad han gör just nu.
Jag gillar tanken på ett försvar där man dubblar upp med Trent och Robertson och sen går på billig alternativ i form av Lundström och Rico exempelvis och någon försvarare till, kanske Soyuncu i Leicester, sådär, för där man har ganska billigt och så har man två riktigt, riktigt dyra som, eftersom att vi ändå har sett ganska mycket värde i de här billiga dessutom.
Ja, jag har faktiskt två billiga på förväntade assistligan med i övrigt som jag inte nämnde, och det är Fredericks i West Ham och Burn i Brighton.
Mm. Jag tycker det är extremt låga siffror ändå på expekter. Om man ser på 8 omgångar att utöver Trent så är vi nere på 1,4-1,2 i förväntade assist. Det tycker jag är väldigt lågt när vi ändå ser väldigt många offensiva ytterbackar. Vi ser Digné och Rico och Young som tar väldigt mycket fasta situationer och sådana saker. Jag tycker att det är lägre än vad jag förväntade mig.
Ja, det kanske inte är helt optimalt. Eller så är det att de inte har presterat som de borde. Men man ska med sig det också att den här förväntade statistiken, den är ju byggd på algoritmer och den tar ju inte hänsyn till kvaliteten på spelarna. Det är ju rätt tydligt på anfallssidan brukar det kunna vara att de duktiga avslutarna, de överpresterar ofta sina förväntade mål. Och lite samma sak är det väl med förväntad assist. Har du bra avslutare i laget, ja men då kanske du inte behöver ha lika mycket förväntad assist för att det ska omsättas till en assist. Då forwarden faktiskt sätter dit läget.
Ja, absolut. Du Stefan, kan jag få smyga in med en lyssnarfråga här mitt i statistiken som lite har med statistik att göra?
Absolut.
Det är vår gode lyssnare Fredrik Norrström som har skrivit in, och han skulle gärna vilja höra en analys kring om det kan vara så att VAR kan gå in och påverka och förfalska statistiken. Han menar på att sen VAR infördes kan man se en tydlig skillnad i hur de assisterande domarna agerar. Det kan vi väl lugnt tala med om, vid offside-avvinkningar. Före VAR så var den assisterade domaren ofta ganska snabbt uppe med flaggan om han eller hon bedömde att det var offside. Men VAR så upplever Fredrik, men även så har de väl fått de direktiven att de inte ska skicka upp flaggan om de är lite så små och osäkra, utan då får VAR gå in i efterhand. Men om det kollas ju bara om det blir mål. Så att hans tanke, och jag förstår den, är att det kan förfalska statistiken, att expected goals och expected assist blir lite felaktiga, för de kanske ändå skulle tas bort om det blir mål. Ja, förstår du vad han är ute efter?
Jag förstår absolut. Och jag tror att han är inne på något där faktiskt. För att jag har svårt att se att de skulle ta bort de situationerna ur statistiken i efterhand. Utan det är nog bara om det blir en faktisk offside-avblåsning i matchen som det inte räknas.
Mm. Ja, jag håller ju helt med där, och jag tror att Fredrik är inne på något. Samtidigt tycker jag det gör det ännu mer anmärkningsvärt att vi då ser ganska låga siffror på expected assist på försvararna.
Ja, det är ju, så är det ju på försvarssidan. Däremot så tycker jag att kollar man i övrigt så finns säkert case för att vi har ju både Aguero, och Sterling och Salah på runt 7 i målinblandning. Så att det tyder ju på att de ska vara involverade i nästan varje match i poängen.
Ja, nej, men vi får nog ge Fredrik rätt där. Både du och jag verkar ju vara inne på samma spår. Sen så, ja, det är svårt, men det kanske gör att man ska inte stirra sig helt blind på de här expected-siffrorna. Sen så, som sagt, det är bra siffror, men man måste ta dem med en nypa salt. Och sen så, man kan såklart bara sitta och kolla på jättemycket statistik, men det är viktigt att även se matcher och se tendenser. Även om det är saker som inte fångats upp av statistiken, så kan man ju se själv om man ser mycket fotboll och ser i alla fall ett highlights-paket eller motsvarande.
Absolut.
Var det något mer vi skulle ta med statistiken här, eller ska vi gå över till rekommendationer?
Nej, jag har inte så mycket mer. Jag kan lägga ut lite bilder på de här tabellerna som jag pratat om, då det är rätt svårt att liksom få ut bilden i en podcast. Men jag lägger ut topp 10-listorna på Facebook-sida.
Ja. Men då tycker jag vi går vidare med rekommendationer, och vi fortsätter med de rekommendationer som vi körde för 2 avsnitt sen, där vi nämner 3 stycken spelare då, försvarare, mittfältare och anfallare, som vi tycker är intressanta nu kommande 4-5 gameweeks fram. Och kollar vi från sist vi nämnde, så var vi helt överens gällande försvararna med Tomori, Trent och Otamendi. Jag skulle vilja hålla kvar Tomori och Trent. Trent ganska självklart efter de siffror vi har sett. Tomori tycker jag är så pass intressant med spelschema och pris. Däremot så är jag beredd att släppa Otamendi. Och jag tror att Stones kommer komma tillbaka ganska snart. Kanske redan nu till Game Week 9. Otamendi har inte imponerat, och jag är inte alls säker på att det är Fernandinho som kommer få flytta upp på mittfältet igen, utan det är möjligt att Otamendi kommer roteras lite. Så jag är beredd att släppa Otamendi där och istället lägga till Leicesters Soyuncu i mina försvarsrekar.
Ja, jag förstår absolut din tanke. Jag var inte heller så imponerad när jag läste Otamendi här, men jag har kvar honom och även de övriga 2 på backsidan ändå, och det är väl endast baserat på Citys spelschema kommande tre matcher här. Men det finns absolut en risk för att han bänkas, som du är inne på.
Mm. Någon kommentar kring Soyuncu i Leicester?
Jag tycker att han är ett intressant alternativ. Sen vet jag inte. Han kan hålla nollan. De kan inte hålla nollan de kommande matcherna. Det är några borta matcher, en match mot Arsenal. Jag tycker att han är ett bra alternativ, men jag har inte lagt till honom nu.
Nej. Mittfältsidan, där var jag inne på Mason Mount, Madison i Leicester och Sterling i City. Och jag ser väl egentligen ingen anledning att revidera det. Visst, Kevin De Bruyne ska nämnas där, men jag håller fortfarande Sterling som ett bättre och säkrare poängspelare. Sen så är det vad man kan göra med de extra pengarna. Kevin De Bruyne tycker jag definitivt förtjänar något nämnande som bubblar i alla fall i det här gänget.
Ja, absolut. Jag har faktiskt samma Mount, Sterling och Madison. Jag hade Son istället för Madison förra veckan. Men jag vill väl också flagga upp De Bruyne. Anledningen till att varken du eller jag har honom med tror jag väl är att lite hans skada nu. Man vet inte riktigt hur det ser ut med honom. Men han ska nämnas. Jag tycker även att Mané och Salah ska nämnas. Då jag tror att det är många som kikar kanske lite på spelschemat och säger att det är lite rött, de ska möta lite större lag. Men jag är inne på att, som jag var även förra veckan, att United och Tottenham är inte i sin bästa skick här. Och City hemma på Anfield kan de absolut straffa om Citys försvarsproblem, eller om City spelar försvar som de gör just nu. Så att jag tror faktiskt att Liverpools offensiv kommer fortsätta leverera här över den här perioden.
Det tror jag också. Men jag ska ändå säga det, för att United är ju ganska nerpratade av både dig, mig och alla experter egentligen. Men som du var inne på i statistiken, försvaret imponerar ändå tycker jag. Och det är inte där det känns osäkert. Jag kommer säkert få käka upp det här nu. De möts ju här på söndag. Men jag ser inte Liverpool drämma in 3-4 bollar på Old Trafford. Det gör jag inte. Däremot kan jag mycket väl se Liverpool vinna matchen. Det är de ju solklara favoriter till. Men jag tror inte på någon målkalas i den matchen i alla fall.
Nej, det tror inte jag heller på.
Det kanske kan vara bra att ha med sig kopplat till kaptenens diskussion som vi kommer komma till lite senare. Men vi går vidare på forwards. Och förra veckan så var jag inne på Aubameyang, Tammy Abraham och Jamie Vardy. Jag gillar ju alla tre fortsatt, men är faktiskt beredd att byta ut Vardy mot Callum Wilson i Bournemouth.
Yes, jag håller faktiskt kvar mina anfallare här i Aubameyang, Abraham och Aguero. Jag tror inte att vägen är att gå och äga både Aguero och Aubameyang. Det är för mycket pengar i anfallet. Men en av dem kan man absolut äga. Och jag skulle Aguero imponerar mest i statistiken. Men över en längre period så ser Aubameyang bättre ut.
Dessutom så i just den diskussionen så tycker jag man måste ta med att i City så finns det flera intressanta spelare på mittfältet. Vi har pratat om Sterling och De Bruyne, men även Mahrez. I Arsenal så ser jag inte riktigt samma alternativ om man vill ha täckning där. Så att därför tycker jag Aubameyang trumfar Aguero lite grann, även om Aguero kan ta en hel del poäng, det vet vi. Jag nämner ju två spelare som du inte har med i Vardy och Wilson. Hur tycker du, jag tror att du gillar båda spelarna, men om du ställer dem mot varandra så är ju Wilson den lite billigare spelaren. Men håller du med mig att Wilson kan vara faktiskt trumfa Vardy just nu om man ser på kommande omgångar?
Ja, det ser fint ut gör det, och han är absolut i mitt privata tanke för mitt privata lag där jag ska med största sannolikhet plocka in en forward. Jag kollar även på Jimenez i Wolves. Men de tre i den liksom tripp-trapp-trull-prisklassen där, jättesvårt att säga vem som kommer ta mest poäng. Jag gillar alla. Gillar kanske inte var det jättemycket statistiskt sett, men spelschemat ser fantastiskt ut. Wolves är ett litet bett på att de ska fortsätta förbättra sig. De har sett allt bättre ut mot nu när de har kommit in i, kanske vant sig lite med att spela Europa-spel. Det var ju nytt för dem i år och det kanske tar några omgångar innan man kommer in i det som klubb också. Men, och sen Bournemouth, där tycker jag Wilson imponerar fortsatt.
Ja, min tanke kring att släppa Vardy till förmån för Wilson går lite kring det vi pratar om, Aubameyang och Aguero. Att det kan ju vara så att, som jag rekar Madison på mittfältet, jag tycker att det finns ett bra alternativ. Och det kan vara att, är det så att Leicester har det lite tyngre, så kan det vara lite jobbigt att sitta med både Madison och Vardy. Då kan man, kanske man kan nöja sig med att ha Madison som förmodligen kommer få en del poäng även om Vardy gör något mål. Men med Wilson så får man täckning i Bournemouths offensiv och vi vet ju vad Callum Wilson kan göra där, så att lite så är det jag tänker när jag byter bort Vardy, även fast jag gillar honom.
Yes, ja, det finns ett case absolut.
Yes, sen går vi vidare med varning och jag tänker nog köra en ganska allmän varning som jag brukar göra vid sådana här landslagsuppehåll. Det är just att hålla på byterna, invänta presskonferenser, se att det kan fortfarande dyka upp en del skador. Vi kommer få besked om hur det ser ut med de här spelarna som har varit iväg med sina landslag med andra sidan Atlanten eller borta i Asien och sådär, som kan komma tillbaka sent. Och av den anledningen så tycker jag att man ska avvakta tills presskonferensen innan man gör några byten och inte jaga de här små prisförändringarna i 0,1 upp och ner och sådär. Utan ha lite is i magen, det är mitt tips.
Ja, det är ett bra tips. En liten tillägg bara på det. Jag läste att i det här landslagsuppehållet så är det faktiskt lite mer tid för återhämtning för spelarna. De flesta landslagen spelar sina sista matcher idag eller igår. Vilket gör att det är rätt många dagar till Premier League drar igång igen. Och samtidigt i vårt Europa-kval här så börjar det bli avgjort i en del grupper där man kanske vilar lite spelare av den anledningen i de lagen som ligger bra till och så.
Absolut, men som sagt, håll koll på presskonferenser och se vad som händer. Vi vet ju till exempel att Sverige och Spanien spelar imorgon och det är fler lag som fortsatt har matcher kvar.
Absolut. Ja, jag tyckte det var väldigt svårt att hitta någon bra varning den här veckan. Jag känner så att det är en sån jämn säsong i år. Det finns så mycket alternativ överallt och jag får känslan av att man inte ska ta allt för mycket minus just nu. Att man ska få byten helt enkelt, för att det verkar inte skilja så mycket mellan de lag som folk plockar ut. Och har man en dålig omgång så kanske man spontana känslan att man ska ta någon minus och ta in andra spelare och då vänder det helt på skeppet och blir de som man ägde redan sen tidigare som tar poängen. Så att jag vill skicka ut en varningsflagga för att inte göra för mycket byten i år.
Ja, det lockar hela tiden när man ser någon spelare som tar någon stor poäng, en summa, och så vill man få in honom och så börjar man trixa och göra 2-3 byten för att få in honom och bli nöjd med laget utan att man riktigt tänker till med minuspoängen. Jag är ju en ganska tråkig manager och håller mig generellt sett borta från minus, men även jag har lockats lite för mycket, men det har att göra också med att jag har haft en tuff start. Jag kommer lyssna på ditt tips där och hålla igen med minuspoängen här framöver. Går vi till kaptensvalen då, så kollar man det nästan varje vecka, så kollar man vilka möter Liverpool, vilka möter City. Liverpool har vi varit inne på, de möter United borta på Old Trafford. Ett United som är Både en del skadeskjutet, även om det ryktas att många spelare kan vara tillbaka till just den här matchen. Men framförallt saknas all kreativitet. Men det är framåt. Bakåt tycker jag ändå United har imponerat till viss del. Men det brukar ändå komma något misstag i varje match. Men de släpper inte till jättemycket. Så jag lockas inte av Liverpool-alternativen. City där, ja, det finns ju lite, de torskade ju senast mot Wolverhampton och sist de torskade, när de torskade mot Norwich, så fick de en rejäl reaktion när de mötte Watford och vann med 8-0. Nu ska de dock till Selhurst Park där Palace har varit väldigt tajta bakåt, så det är lite vad man tror om Palace kan även hålla igen ordentligt i den här matchen. Men mitt val går ändå på Abraham i Chelsea. De ska möta Newcastle hemma och ja, Newcastle vann mot United, men det säger inte jättemycket. Jag tycker att Newcastle är rätt dåliga, framförallt på resande fot. Kollar man Abraham, och nu är det här ett statistikavsnitt, kollar man hans statistik senaste 4 gameweeks, och den imponerar verkligen. Han har den spelare som har flest skott på mål, 10 avslut på mål på 4 gameweeks, vilket är riktigt bra. Han ligger tvåa i statistiken på antal skott i boxen, bara Aguero ligger före där, men då ska man ha klart för sig att Abraham är mer pricksäker med sina skott och sätter väldigt mycket mer på mål än vad Aguero har gjort här. Jag tycker att det är väldigt mycket som talar för Abraham inför Game Week 9.
Ja, det är ett jättebra val. Han finns absolut med i mina planer också. Men jag ska säga någon annan. Och det får ändå bli, jag tycker det är jättesvårt den här veckan just på grund av City och Liverpools matcher, men jag kommer ändå förlita mig på Aguero här. Han imponerar stort, har inte spelat något landslag, och jag tror som sagt, jag litar på Pep att han piskar igång dem, att de vinner bekvämt mot Crystal Palace.
Kan nämna det också, Aubameyang är en spelare som har varit med i många kaptensdiskussioner. De möter Sheffield United borta. Och Sheffield har ju stängt igen rätt bra hemma, så att därför är jag inte så intresserad där. Vi har Tottenham på hemmaplan där vi vet att de kan prestera ganska bra. Å andra sidan är det svårt att veta vart vi har det här Tottenham, även om de spelar hemma nu. Jag skulle säga, jag kommer gå på Abraham, men om man inte går för Abraham så tycker jag att Callum Wilson i Bournemouth även ska nämnas. De möter Norwich och de möter Norwich hemma på Vitality. Och Norwich har haft det riktigt tufft på bortaplan senast. Även på hemmaplan släppte de in 5 kassar mot Aston Villa. Jag ser inte Callum Wilson gå mållös från den matchen. Så att jag tycker inte att man måste kolla och sätta kaptensbinden på Aguero som är en dyr spelare, eller Sterling, Mané, Salah, utan Abraham, Callum Wilson, billigare spelare, men sett till deras statistik och vad de har för matcher så är det mycket bra kaptensval den här gameweeken skulle jag säga.
Ja, det känns på förhand som en bra vecka för en differential kapten.
Ja, och jag tror inte att man kommer vara jättedifferential och sätta den på Abraham. Jag såg någonting att han låg etta i Fantasy Football Scouts den här omröstningen om bästa kapten. Och jag tror att Callum Wilson, om han låg tvåa eller något sånt där, alltså de låg båda väldigt högt upp i alla fall. Ska vi prata differential, alltså spelare med ägarandel under 5%, så vänder jag mig mot Bournemouth just med tanke på den här matchen mot Norwich. Men även sett här framöver så har de rätt okej matcher. Och då till mittfältet och en annan Wilson, nämligen Harry Wilson, en spelare som jag tycker har gjort det väldigt bra och där man skulle kunna gå in och säkerligen kunna greppa en del poäng här framöver.
Ja, jag kör på Wolves och den på nytt födde Doherty som endast har slutat 2,8%. Det här krävs ju såklart att att han fortsätter förbättra sig likt han gjorde här i mellan någon gång 5 och 8. Men kollar man på Wolves spelschema fram till jul så ser det riktigt fint ut.
Krävs också att han startar, det gjorde han ju inte senast mot City.
Nej, absolut. Men jag tror att han kommer fixa till sin startplats.
Mm. Får jag bolla upp en tanke här då, Stefan? Vad tycker du om, det här är verkligen en differential, men det är ju vissa som sitter på exempelvis Mason Greenwood, en 4,5 anfallare. Nu såg vi ju unge Connolly i Brighton drämma till med 2 baljor och är prisad till endast 4,5. Skulle det kunna vara en differential och kanske någon som kan stiga i värde en del, eller är du orolig att han inte kommer få så mycket speltid här när Trossard kommer komma tillbaka?
Ja, jag nämnde ju honom rätt mycket i förra podden och sa att det kan vara en riktigt fin spelare att ha för hans värde. Men som sagt, då ska man nog ta in honom nu, för att det är nu Brighton har sina fina matcher. Sen blir det lite tuffare, men jag ser absolut ett hot från Trossard och han har roterat rätt mycket också i Brighton.
Ja.
Vi får se.
Det är en tanke i alla fall där, att man skulle kunna gå in på Connolly. Yes, se till att göra era byten innan 12.30 på lördag. Då det är deadline då Everton West Ham sparkar igång. Och då sitter vi bänkade på Glenn på Brahegatan i Gamla stan. Det ska bli riktigt kul. Jag tänkte vi hoppar in i lyssnafrågor. Thomas Tompa Kjellqvist skriver här och han verkar inte vara så rädd för Spurs som visar lite vacklande form. Han undrar om det är läge att släppa Pope i kassen för att ta in Gazzaniga i Spurs.
Nej, det tycker jag absolut inte att det är läge för.
Nej, det tycker inte jag heller. Dels för att Tottenham inte imponerar, men sen så gjorde Tottenham klart igår, tror jag, med en nyförvärv. En spelare som är känd i klubben sedan tidigare i form, målvakten där. Och han har inte blivit prisad i spelet än, men jag är inte säker på att Gazzaniga går före form ens i Spurs.
Nej, det kanske han inte gör.
Och sen dessutom tycker jag att Pope har inte gjort någonting för att visa att man ska byta ut honom heller, utan jag sitter med Pope och jag är ganska nöjd med det. Yes, Erik Sala skriver så här: byta eller behålla Pukki?
Ja, det är en vattendelare. Nej, men vi ser på statistiken att han har försämrat sig, men han är fortsatt inte ointressant. Han kommer till fortsatt till lägen och så att det kan vara rätt läge att byta ut honom. Mycket hänger på vad Norwich gör härifrån. Om de fortsätter den formdipp de har haft, eller om de kan få tillbaka lite spelare och därmed komma upp och spela som de gjorde i början av säsongen. Jag lutar väl lite på att man kanske bör kika på att byta ut honom, då det finns väldigt intressanta alternativ i hans prisklass och lite ovanför.
Ja, jag kollar också mot att byta ut Pukki. Jag skulle dock inte ta minus för att göra det. Och anledningen till att jag kollar på att byta ut honom är för att jag sitter med både han och Cantwell, som jag vet även många andra gör. Och just nu känns det lite väl att backa Norwich offensiv med dubbelt upp, så att det är väl därför, och då behåller jag mycket hellre Cantwell, som dels såg väldigt fin ut i statistiken som vi hörde tidigare i avsnittet, men även just alltså pris för spelaren. Lukas Samuelsson, han sitter just med nämnde Mason Greenwood längst bak på bänken, men vill ha in en annan anfallare med mer kontinuerlig speltid. Han har lite pengar på banken och undrar vad vi har för rekommendation för en anfallare för max 6,1.
Ja, det är lite svårt.
Ja, det är en jobbig prisklass. Men du har ju din Wesley där, Stefan.
Ja, men de har väldigt, väldigt tråkiga matcher kommande omgångarna här.
Vi nämnde ju Connolly för 4,5 om man vill ha kvar pengar. Men om man vill ha ett lite säkrare kort i Brighton, en spelare som jag ändå tycker har imponerat, då har vi ju Mopay som ligger för 6,0. Och han tycker jag har gjort det riktigt bra. Och där tror jag man kan vara mer säker på speltid jämfört med unge Connolly.
Ja, jag hade nog också gått på Mopay framför Connolly just nu. Jag tycker att det är för osäkert med... Han har väl kommit in och spelat en match från start och så gör han det bra. Men det är ingen garanti för att han på över sikt ska få fortsatt förtroende.
Nej, Mopay skulle nog vara mitt val om man nu har 6,1 att lägga. Men... Ja, är det en knepig prisbild där?
Ja, det skulle... Det är svårt. Mopay är nog bäst.
Ja. Daniel Karlsson, han letar efter en försvarare för runt 5,0. Han själv kollar lite mot Boly eller Sjuntsu.
Ja, Sjuntsu gillar vi, Tomori gillar vi. Annars så är det mycket, finns det mycket värde i både Rico och Lundström. Men Lundström hade jag inte bytt in nu om jag satt utan honom till exempel.
Nej. Jonsson tycker jag är ett bra shout. Han är också väldigt sugen på Tain Hudson-Odoi. Men han har redan Mason Mount och undrar om det är lite för mycket att ha två Chelsea-mittfältare.
Jag hade velat se Hudson-Odoi lite mer och om han verkligen kommer vara ordinarie eller inte. Mount verkar ju vara en väldig favorit hos Lampard i alla fall, så han hade jag inte bytt ut för Hudson-Odoi.
Nej, jag tror inte han funderar på att byta ut honom, men han vill ha båda. Jag kan väl tycka så här, vi pratade en del om det i förra podden och jag gillar ju det jag ser när Hudson-Odoi får spela. Mason Mount flyttas in som centralspelare istället för att utgå från vänster. Däremot är jag inte säker att Hudson-Odoi är en spelare vi kommer se vecka efter vecka. Utan jag skulle vilja se det lite till. Om vi däremot ser det, då tycker jag inte att det alls är fel att ha två Chelsea-mittfältare och kanske Abraham på topp och skippa Tomori i backlinjen för att nej, Chelsea har inte imponerat bakåt, men framåt så tycker jag att de hotar hela tiden. Så kanske inte ska räkna med jättemycket nollor från Chelsea, men poäng framåt borde det bli. Och Hudson-Odoi är en poängspelare om man får starta vecka efter vecka. Det känner jag mig trygg med.
Jag tänker att de ändå har Pulisic också i laget och han kommer ju få sina chanser.
Ja, de har ju ganska många som kan spela där. En spelare, han har väl spelat lite längre bak, men Ross Barkley, han har gjort det väldigt bra här i kväll mot Bulgarien. Han gjorde ju två mål och en assist bara i första halvlek. Sen har vi ju, vi har nämnt det tidigare, en spelare som jag tror väldigt mycket på. Det är ju Ruben Loftus-Cheek när han är tillbaka från skada. Då ska han in i den här svängen också. Och, ja, det kommer bli trångt där på Chelseas mittfält. Och det gäller att prestera om man ska starta vecka efter vecka. André Wideheim Ekelund undrar, Madison eller Vardy?
Madison. Skulle jag gå på grund av pris?
Yes, instämmer. Och sista frågan från Facebook är från Jocke Kaptenen. Han undrar om han ska byta Jarmolenko mot McGinn eller Vertonghen mot Pereira.
Ja, Vertonghen mot Pereira skulle jag nog...
Jag ser inte varför man vill byta ut Jarmolenko. Jag tycker Jarmolenko har sett fin ut i West Ham. Dessutom McGinn, absolut. Nu gjorde han 3 mål här för sitt landslag. Men det var mot San Marino. McInn har gjort det bra, men Aston Villas spelschema är inte roligt. Och om man inte har McInn just nu så hade jag nog inte bytt in någon med tanke på spelschemat. Då hade jag hellre suttit med Jarmolenko, tror jag. Vertonghen, ja, där kan jag förstå att man vill lämna Spurs så som de ser ut, och Leicester ser bra ut. Ja, jag är nog också inne på att hellre spela Pereira än före Vertonghen. Har vi några frågor från Twitter, Stefan?
Ja, absolut, det har vi. Samuel Pettersson undrar, Pukki och Van Dijk eller Vardy och Soyuncu?
Pukki och Van Dijk eller Vardy och Soyuncu? Jag får nog gå på... Om, i de två alternativen så hade jag nog gått på Leicester-spåret med Soyuncu och Vardy. Men det kanske har att göra mer med att jag tänker att man redan har Trent i försvaret. Och ska man dubbla upp i Liverpool-försvaret tycker jag att ytterbackarna är det bästa alternativet. Så jag skulle gå på Soyuncu och Vardy.
Yes. Frippan undrar om vi spelar FPL Draft och har några generella tips.
Nej, det, jag tror, gör du det, Stefan?
Nej, jag körde i fjol, eller om det var för 2 år sedan, men jag fastnade inte riktigt för det.
Vi körde ju någon vända där då jag plockade hem det, vet jag. Men jag har bara spelat det en gång. Generella tips, det är, mycket avgörs ju direkt vid draften. När du ska ta ut ditt lag. Och tipset där som jag lite missade, men jag vann ju i alla fall, men det är ju att ta forwards, för det finns inte, alltså de allra bästa forwardsen, de går ganska fort. Det finns ganska mycket mittfältare som levererar och sådär. Men nej, jag är inte någon expert på draft, och jag tycker att det är ett roligare spel med vanliga fantasy än draften, men man kan ju såklart spela båda, men då ska man orka driva det också.
Yes. Johan Eriksson undrar, Son och Pukki till Mount och Wilson?
Ja, tycker jag låter vettigt, så länge det inte innebär några minus.
Nej, han har 2 fria byten, skriver han också.
Ja, nej, då gillar jag det, men jag skulle nog avvakta presskonferenserna i alla fall innan jag gör någonting.
Yes. Jesper FPL, han undrar om Haller till Wilson känns som ett rimligt byte inför Game Week 9.
Ja, som sagt, jag har ju sagt att jag tror att Wilson kommer göra mål. Det kan ju mycket väl Haller göra borta mot Everton också. Och Haller visar ju på fin statistik. Alltså om man inte har något annat byte som man känner att man måste göra, Så kan man absolut göra det.
Han har skickat sitt lag, han har väldigt fint lag här. Så att, jag skulle, vi har ju sett Haller, han har ju bra statistik, men lite sämre de senaste 4 gameweeksen. Så att, det finns absolut ett case för att hoppa till Wilson där, skulle jag säga.
Samtidigt så har Haller, nu är Everton borta, men sen 2 dubbla hemmamatcher, Sheffield United hemma och Newcastle hemma.
Så det är fina matcher.
Det är fina matcher. Har han bara ett fritt byte så kanske man skulle kunna spara upp till 2 istället. Jag tycker inte att det är ett självklart byte att göra. Men om man frågar mig vem jag tror tar mest poäng i game 9 av Wilson och Haller, så tror jag Wilson kommer trumfa.
Yes. Robert Jonsson, har Pukki i mitt lag värt att byta honom mot Jimenez?
Ja, Jimenez, han har ju du blickar mot, Stefan, så nästan jag ska bolla över frågan till dig. Jag ser absolut att man kan göra ett sånt byte. Jag tycker i och för sig att jag inte är helt övertygad av det jag har sett av Wolves än. Jag tycker att jag ser hellre en spelare som Abraham i Chelsea före Jimenez, men Jimenez är intressant ändå.
Ja, jag tycker Jimenez är jätteintressant. Jag tror att det är ett bra läge att hoppa på honom nu, men samtidigt så vet vi inte. Men jag tycker att det är ett förslag, ett bra förslag.
Mm.
Och även en spelare man får in som man kan äga under lång tid.
Absolut.
Okej, okay. Björn Jönsson har rätt lång fråga. Han ligger på 3 600 plats. Han vill klättra och han ser två alternativ. Satsa på många differential och eller ett lagslagdel som jag tror kommer gå bra. Typ 3 Burnley defensiv, 3 Bournemouth offensiv. Vad skulle ni satsa på, vilka?
Jag hade inte satsat på allt för många differentials. Det är kanske ett tråkigt svar. Jag tror att han kommer klättra genom att spela ett så bra lag som möjligt och inte spela det som man tar massa chansningar på. Det är ofta en myt skulle jag säga att man pratar om templates och att alla har likadana lag. Så ser det sällan ut. För att klättra, det allra viktigaste det är att hitta rätt kapten vecka efter vecka. Och att övriga spelare fyller på med poäng såklart. Men man ska inte ha ett lag, skulle jag säga, med 5-6 differentials. Det är inte det som kommer få dig att klättra, utan snarare tvärtom tror jag. Är det spelare som har en hög ägarandel så är det oftast för att de presterar väldigt bra. Kollar man nu är de mest ägda spelarna i spelet. Så ja, men det är på mittfältet så har vi Sterling, Salah, Mount, De Bruyne, Mané. Det är spelare som man är bra att äga. Abraham är mest ägda forward, fullt av Pukki, Aguero, Aubameyang. Försvarare så är Van Dijk faktiskt den som är mest ägd. Det kan jag tycka så där om. Men Lundström, Trent. Jag tycker inte att man ska ha allt för mycket. Försöka sticka ut allt för mycket. Utan differential för mig. Ja, men ha någon, absolut. Och sen framförallt i slutet. Verkligen de sista gameweeksen. Då kan det vara läge att börja agera. Annars så, om man ska kolla på något lag och sådär, ja men vi har ju pratat om det tidigare, vi gillar ju verkligen både Chelsea och Leicester. Och sen så har ju du varit inne på, som sagt, Jimenez i Wolves och sådär, så att vara tidig på sådana spelare som har fina scheman och kan producera bra. Vad säger du, Stefan, håller du med mig eller tycker du att man ska våga sticka ut lite mer? Du är ju lite mer vågad än vad jag är.
Ja, nej, men som han, förslagen här, de tycker jag är helt fel med så här, 3 från Burnley eller 3 från Bournemouth i olika lagdelar. Det tror jag att han bara kommer att tappa mer ranking på. Men som sagt, som du sa, att ja, men, till exempel Jimenez nu när det inte är så många som äger honom. Ja, men, plocka in honom då, bra spelschema, kan absolut sticka ut med honom. Det räcker med att ha liksom 3-4 sådana spelare som inte är så högt ägda, och då kommer man sticka ut liksom. Så då kan man klättra på det sättet.
Ja, som sagt, fyll inte ditt lag med differentials. Det kommer, gör det om du tror på det, men min erfarenhet är inte att det gör att du klättrar.
Yes, och så en sista fråga från Henrik Mattsson. Han undrar, Madison och Jimenez eller Jorginho och Vardy?
Nej, men det måste väl bli Madison och Jimenez ändå, tycker jag. Jag tycker ju, Madison trumfar ju verkligen Jorginho. Och Jimenez Vardy känns ju 50-50. Så att jag går på det valt, och jag tror att du är på min sida där, Stefan, du som gillar Jimenez.
Absolut.
Men då har vi svarat på en hel del lyssnarfrågor, och vi får väl önska stort lycka till här inför Game Week 9. Vi kommer väl köra lite Facebook Live-sändningar här när vi är nere i Göteborg. Kanske prata upp inför deadline, och sen så kör vi lite inför eller på plats i hos Glenn, att vi kanske tar med någon lyssnare i någon Facebook livesändning och snacka lite fantasy och sådär. Så håll utkik på vår Facebook-sida här om ni inte har möjlighet att komma förbi Glenn i Gamla stan.
Ja, det ska bli superkul.
Då tackar vi för oss och önskar alla stort lycka till. Missa inte deadline och presskonferenser. Ha det bra. Hej!
Hej då!
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.